Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna.
Hej.
Till avsnittet som jag tror är 209. Jag är faktiskt inte säker,
det, men det är så. Du vill bara tro, ja. Det är sant. Uh-huh.
Du, man kan också säga så här att imorgon, ja, så är det lite spännande för dig.
Ja, det kan man säga.
För du, är det du är du.
Ja, det, ja.
Är du?
Ja,
nej, men,
ja.
Alltså, du är nominerad till TV-priset Kristallen.
Ja.
För en dokumentärserie.
Ja, som heter Svenska fall.
Som heter Svenska fall, ja. Mord.
Mord
och sånt.
Mord, ja.
Och det, då är det gala imorgon kväll, torsdag.
Ja, det är lite speciellt eftersom det är corona, så den är inte direkt sänd. Utan
nej,
gör,
men du ska ta på dig en...
Jag ska ta på mig svart kostym och svart skjorta, tänkte jag faktiskt. Och, ja, och gå där och vara gala.
Lite svår, du ska vara lite svår.
Lite svår.
Lite dokumentärsvår.
Klockan 9 på morgonen ska jag vara där.
Ja.
Men det är skitspännande. Det är, liksom, det är, så här, det är fyra nominerade, tror jag. Och en av de här nominerade kommer då få priset.
Jag kommer hålla på dig.
Ja, det är otäckt spännande.
Ja, jag
hoppas. Jag tycker det är läskigt. Jag tycker det är, jag är liksom så här, jag försöker hålla det ifrån mig, men jag är ju otroligt stolt över, måste jag säga.
Ja, det är jättebra.
Faktiskt.
Jag är stolt över.
Jag låtsas att jag inte är stolt. Men vi pratar om något annat. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om en sexmodell där, som går ut på att ingen av parterna får säga nej. Mm. Ska vi se vad du tycker om det. Mm. Vi har också en utmattad lyssnare som drar hela lasset hemma och undrar, får man mer energi som skild? Eller hur blir det?
Ja.
Det vet vi. Ja. Den vanligaste frågan som prostituerade får när svenska män besöker dem, den ska vi tala om. Den är faktiskt ganska läskig. Och sen så har vi en kvinna som har lämnat sin man, men hon är ganska skör och rädd att bli övertalad att gå tillbaka. Hur kan man liksom stärka sig själv så att man står emot påtryckningar och mycket mer förstås. Mm.
Vi fick ett mejl som jag tyckte var på något sätt ändå viktigt att ta upp.
Ja.
Det var någon som skrev och frågade, vad finns det för tips för att inte helt slukas upp av tankarna om separation? Jag skulle behöva plugga, men det är inte så lätt att koncentrera sig när det hela tiden poppar upp tankar om att göra slut eller inte. Har du något tips?
Sånt där tycker jag är jättesvårt.
Ja.
Men hur länge har hon grubblat då? Framgår det?
Ja, det framgår inte. Det var jättekort. Och man kände, men jag förstår det så väl. För jag kan tänka att man blir ju tokig när man har andra saker.
Nej, men
så
där håller jag på hela tiden. Inte just med separation.
Nej, jag har hela tiden.
Ja. Jag ska ju sitta och skriva ett x antal timmar om dagen. Ibland tränger sig någonting in. Ja, vad gör jag då?
Precis, vad
jag gör
man?
Faktiskt så att jag har några tekniker. För det första så tycker jag så här. Att hon kanske... Okej, avsätt tid, ska jag säga till henne, när du får tänka på separation, om du ska eller inte. För det, annars tränger det sig ju just in.
Ja, exakt.
Så jag brukar bestämma att jag tar det där klockan 4, då har jag avsatt tid för det
när
som
du har
jag
den
annars
typen
sitter
av problem,
och äntar.
Liksom.
Ja, men alltså, jag har ju alltid sådana problem, tycker jag. Alltså om det är ungefär som, hon ska sitta och plugga, jag ska sitta och skriva romaner. Mm. Det är ju ingen som... Alltså det är ju, det är, man, när man måste vara sin egen motor så är man extra lättstörd, tycker jag. Det är ju lättare absolut, att vara på ett jobb där någon, hallå, kan du göra det här liksom?
Ja, ja. Ja,
men, så att jag förstår verkligen det där.
Ja.
Nej, men avsätt tid för tankar på separation så att du också kommer framåt.
Mm.
För om de bara är in och vänder i skallen och du slår bort dem hela tiden, ja men då kommer noll att hända. Mm. Det kommer bara fortsätta så.
Precis. Nej, men jag tror att det där är en grej, att man ser det som ett arbete, att man faktiskt ser till att när man tänker på det ska man nå resultat varje gång,
ja,
på något sätt. Att man skriva ner eller tänka att ja, men nu har jag tänkt det där. Sen, för mig är ju liksom, jag vet ju hur det är, hjärnan blir som ett sammelsurium av olika saker, om man ska tänka på det, man ska tänka på det, och så kommer de där sakerna tillbaka. För mig funkar det ju faktiskt väldigt bra att gå ut och gå eller springa eller göra någonting så att liksom man blåser igenom.
Ja, men
då
kan inte plugga samtidigt som
man
springer.
Nej, jag vet. Nej. Men att då får man lite, då kan man sortera saker. Då tänker man oftast på de sakerna som besvärar en, så att när man kommer hem sen, då är man lite renare i skallen. Liksom. Men jag tänkte en annan fråga som jag tycker hör hit också. Det är, hur mycket ska man ägna? För att just när det gäller separation så är det någonting som man har omkring sig hela tiden.
Så är du menar?
Jo, men det blir ju liksom svårt. Ja, det är för man går där i det. Man är i det på något sätt hela tiden. Och man kan inte bara säga, ja, nu bestämmer jag mig, så är det klart. Så hur mycket tid om dagen ska man ägna åt det?
Så man måste ägna så mycket tid tills man har fattat ett beslut.
Ja.
Och det vet man inte i förväg hur lång tid det där kommer att ta. Men man kan vara lite mer effektiv faktiskt. Ja. För jag tänker också så här, att om man har svårt att... jag skriver ju mycket, om det är saker som hela tiden stör mig, så har jag bara ett Word-dokument, jag randar ner det. För att när man skriver ner det så blir det som att, för att jag ska begripa vad det var jag skrev, så behöver jag tänka tanken lite mer hela vägen ut. Och det samtidigt är också ett slags bearbetande. Alltså man blir lite tydligare inför sig själv vad man känner. Så ha ett sånt dokument där du bara skriver ner vad det är du tänker och känner också.
Ja, absolut, visst. Det, för då blir det klart och tydligt.
Det blir lite tydligare. Då kan man påskynda den här processen i alla fall.
Ja.
Men jag tror inte att man kan liksom... Man kan nog inte se det som att tiden går och beslutet kommer av sig självt, utan det är ett aktivt arbete.
Absolut, men jag tänker också så här, för det är inte, jag tror inte att man kan, okej, jag avsätter, nu gör jag en intensivtänkning här, jag sitter i 5 dagar och tänker på det, då kommer jag fram till ett beslut. För det är ju också någonting som behöver växa fram lite grann i förhållande till allt annat man har omkring sig.
Ja, men jag sa inte 5 dagar.
Nej, jag vet. Nej, men förstår du, men du skulle kunna, okej, men jag komprimerar all den här tiden jag tänker till en period istället. Jag tror inte det går.
Nej,
för att man
det
behöver,
tror inte jag
liksom
heller. Det behövs nog lite tid. Men just om man återvänder till frågan hur man ska låta bli distraherad, så avsätt tid liksom.
Ja.
Avsätter du tid för att tänka på separation?
Nej, inte nu
inte
i alla fall. Nej.
Men 2021 har du lagt in lite tid.
Ja, exakt. Ja.
Varje eftermiddag.
Ja, jag har faktiskt en helg jag bokat in. Jag ska tänka på det.
Mm.
Resa bort. Nej då, jag ska inte tänka på det alls.
Du, vi tar ett tvärtkast här då.
Ja.
Jag läste, det var några andra poddar, jag vet inte riktigt vilka, men där som det blev tjohej kring, för att hon, en av poddarna, hade sagt att hon, för att liksom få ordning i förhållandet, eller för att överhuvudtaget ha sex, det är egentligen det det handlar om, för att överhuvudtaget ha sex, så hade hon och hennes partner bestämt, de har småbarn tror jag och det var stökigt, att om en ville så måste den andra säga ja.
Okej.
För annars skulle det aldrig bli av.
Ja.
För att det var så sällsynt att hon och han skulle råka vilja samtidigt.
Ja.
Vad anser du om det?
Ja, whatever works på något sätt. Alltså jag vet inte, jag kan ju tycka att om det inte är en djupgående motvilja, alltså om det bara handlar om att jag vill inte just nu, så kanske det funkar, jag vet inte. Det är samtidigt, det blir ju också lite jobbigt när den ena då så här, nu vill jag. Ha,
ja, just det,
okej,
att det
här,
hela tiden. Ja. Men nu verkar det ju inte det vara. Det verkar ju snarare vara så att de aldrig fick till det annars, om
precis.
De inte hade så här då.
Ja, nej, men så här, om båda två är nöjda med det,
och
det verkligen finns någon slags balans i det där, ja, varför inte? Så får man väl liksom hitta in i det på något sätt då. För att det kan ju vara, det kan ju handla om, som jag tror, det låter på dem som att det handlar mer om att inte att känna tid, att man inte hade tid just då, det är därför man inte har lust, eller man är någon annanstans och håller på med något annat, och då kan man ju bara säga att, ja men just det är dumt, det är bättre att jag nu släpper det där jag hade tänkt, eller släpper det där jag var inne i, och så gör jag det här istället, ha sex. Det kan funka. Vad säger du?
Jo, men jag tycker nog också lite tvärt. Alltså om det är verkligen så att båda är nöjda med den uppgörelsen. För att båda vill ha ett sexliv och när man har småbarnsåren så kanske man inte har det. Alternativet är att inte ha det. Om båda är nöjda med det så tycker jag också att det låter bra. Men det här blev ju ramaskri.
Och vad hände då? Folk
blev jättearga. Att någon så att säga då skulle ha sex mot sin vilja.
Ja, jag fattar
blev
det också.
Då. Och där ligger ju det här som jag ofta är så förbannad på. Att ofta ligger ju i då att ska hon ställa upp fastän hon inte vill och så vidare. Men här verkar det lite grann som att det kunde han också då få lov att göra så att säga.
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker det är liksom fel att säga...
Om de två är nöjda.
Ja, jag vet. Och det är också så här, man kan ju fråga sig varför man inte vill. Det är ju viktigare än att säga du ska aldrig göra det om du inte vill.
Nej.
För man kan ju vända, man kan ju förändras. Liksom i,
ja, det finns ju också för dem tydligen en överordnad grej, en sexstunden. Nämligen att de vill upprätthålla ett sexliv.
Ja, precis.
Och man kan inte upprätthålla ett sexliv om man aldrig har sex.
Nej.
Många har nog idén, man vill ha ett sexliv, men man vill aldrig ha sex. Då, har man liksom, då måste man ta itu med det på ett annat sätt. Om det är långvarigt är så att man aldrig vill ha sex, vilket är vanligt.
Jag kan också, om man jämför det med till exempel när du pratar om ditt skrivande eller liksom allt sånt där som ändå är, man säger så, går du vänta på inspirationen då? Nej, det kan man ju fan inte göra. Det är bara att sätta sig ner och skriva.
Mm.
Och att på något sätt, om man nu älskar varandra och gillar att ha sex... För det tycker jag är förutsättningen.
Och gillar att ha sex med varandra.
Ja, gillar att ha sex med varandra, ja absolut. Att man egentligen gör det så kan ju det finnas tusen saker som gör att man inte vill i vissa lägen just då. Fast det skulle kunna vända också.
Mm.
För det är ju sällan som man plötsligt så här, möts nu, vill vi båda två just nu. Det är ju alltid någon som tar initiativet på något sätt.
Just det.
Ja, och det kan ju ibland vara en lång övertalning och en kort övertalning om sådär. Så att jag tycker det är fel att vara så kategorisk i det och säga att man ska aldrig ha sex om man inte vill.
Jag tyckte nog också att det var en ganska pragmatisk och bra lösning. Det är ju samma lösning som att som småbarnsårens vi har sex en bestämd dag i veckan eller någonting.
Visst.
Då kanske också är det en som inte har så mycket lust, men man gör det.
Ja.
I övrigt är jag ju inte för att man ligger med någon om man inte har lust. Men i det här fallet så var jag inte riktigt med på ramaskriet.
Nej, och det kan, om man känner när man väl har påbörjat det där att man fortfarande inte vill. Då måste man ju också kunna säga, nej fan det här funkar inte. Men jag tror också, har man den där överenskommelsen som de verkar ha.
Mm.
Då tror jag att det finns med att man säger så här, jag vill inte riktigt. Då kan inte den andra säga, jo men nu har vi en överenskommelse.
Nej,
nu ska du vilja.
Mm.
För det är klart att det finns lägen där man... Ja, verkligen, verkligen inte vill. Och det måste man ju då ta hänsyn till.
Ja, annars blir det, ingen bra nästa gång. Nej, eller blir det ingen
glidande
nästa gång.
Skala det där med lust, tycker jag.
Vad sa du?
Det är en glidande skala det där med att vilja och inte vilja.
Hur menar du?
Jo, men att det är så... Det blir kategoriskt. Så här, om du inte vill, då ska du absolut inte. Det måste ju finnas liksom ett jättemycket inte vill och ett mindre inte vill, om du förstår.
Nu är du på halis i mina ögon.
Ja.
Nej, men det är väl lättare att säga för den som alltid vill naturligtvis. Det kan ju vara svårt att leva sig in i den totala frånvaron av sexlust. Liksom.
Ja, men jag menar, när man är där, då ska man inte ha sex. Då tycker jag det är fel.
Ja.
Men att säga just den här stunden, egentligen vill jag ha sex med dig. Men just nu så har jag en massa andra saker att tänka på. Då kan man ju säga, då vill du inte, då ska du inte heller. Men om man hade den dealen så att men du kan, vi testar i alla fall, så kan jag ju plötsligt få lusten under tiden.
Ett väldigt bra råd i vissa stunder som jag hörde, jag tror att det var Sofia Wistam som sa det. Helt enkelt, don't be lazy.
Nej.
Det är inte helt fel om det är liksom en sån tröskel att man bara gör det.
Ja.
Om man nu vill i princip göra det och vill göra det med sin partner. Så att säga.
Ja. Exakt. Ja,
nog om detta.
Nog om detta. Mm. Nästa fråga.
Medan vi ändå är lite på hal is då.
Ja.
Här har jag en fråga till dig.
Ja.
Tycker du, Nej, men tycker du att det är viktigt att vara perfekt?
Både ja och nej.
Säg.
Nej, men så här, jag tycker egentligen att man ska eftersträva Alltså perfektion är kanske fel ord att använda, men jag tycker att man ska sträva efter att vara bra och duktig och göra
det.
Men
du pratar där perfekt.
Ja, nej, det tycker jag inte.
Nej, okej. För du väckte den tanken, för att det var när vi var osams den här gången som är så stor. Det är som en oändlig källa, och jag sa, då sa jag att du är inte perfekt, sa jag. Nej, nu är jag inte perfekt heller, så du då. Som att det var en grej. Som att du, och då vart jag så förskräckt, för perfekt har väl aldrig varit intressant. Liksom.
Nej, men det där, ja, då kom det nog fel ut i så fall, för det var verkligen inte det.
Nej, för om det är så att du strävar efter att vara perfekt, så tycker jag att det är nästan som en sjukdom.
Ja, nej.
Den har du inte.
Nej, men jag tycker att det är en viktig fråga, därför att det kan ställa till det lite grann att man försöker vara perfekt.
Verkligen? Vad skulle det ens vara intressant för? Liksom?
Men det jag var inne på är så här, jag tycker ju inte att det är fel att man strävar efter att vara perfekt, är så felaktigt ord.
Ja, men säg inte det ordet då.
Nej, okej, men att man strävar efter liksom, ha goda egenskaper och göra rätt och allt det där. Ja. Men att man också kan förlåta sig själv för att man aldrig når dit.
Ja.
Det är nästan det viktigaste av allt. För att annars så blir det jävligt jobbigt om man liksom, ja, skäms över eller slår på sig själv för att man inte har alla rätt på den där talongen som man har skrivit en gång om sig själv. Det är viktigt. Man kan sträva och man kan säga fan också. Ja, så är det.
Jag känner ingen som är perfekt, och jag vill inte känna någon som vill vara perfekt. Då tänker jag att då har jag med att göra med en psykopat.
Ja.
Jag trodde aldrig att du var det. Men du sa faktiskt så. Så nu frågade jag.
Då kom du ut alldeles fel.
Ja.
För den önskan har jag inte.
Nej. Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
En kvinna som skriver: jag har lyssnat på alla era avsnitt då jag är i den där svinjobbiga fasen. En sak jag tänker på är vilken energi jag kanske får över om jag separerar. Jag ser på mitt 15-åriga förhållande med två barn som att vi går på en fjällvandring där jag bär en 120 liters tung ryggsäck och bara orkar hålla mig på den utstakade vägen, medan maken bär en liten 25 liters rygga och orkar så mycket mer. Och så rabblar hon upp vad hennes liksom bildligt talat ryggsäck eller liksom tillvaron innehåller då. Hon har hand om allt som handlar om ekonomi, hon bokar grejer, resor, alla abonnemang står på henne. Hon har full koll på barnens kompisar, tider, lärarkontakter, sporter, kläd- och skostorlekar och personnummer och så vidare. Koll på hans familjs och syskonbarns födelsedagar. Koll på alla högtider och fixar alla presenter och såna här saker. Ta tvätten till 100%, hemmaplock till 80%. Han gnäller när hans grejer ligger överallt, men han gnäller när barnens saker ligger framme. Och så skriver hon: han har i sitt liv ork och tid att ha en hobby som vissa helger tar timmar. Men jag har börjat se den tiden som en välsignelse, då livet är så mycket lättare när han inte är hemma. Min fundering eller förhoppning: får man som den ständigt servande partnern i förhållandet tillbaka orken efter en separation? Alltså om man skiljer sig, får man mer energi?
Ja.
Hon säger: jag vill ju orka göra mer med barnen, men i detta familjeliv betyder ju det att annat då faller, för maken bär inte upp ansvaret på det sätt som jag gör.
Ja, jag tänkte hela tiden så här, om hon skulle separera från sin man, så de sakerna hon räknade upp där, många av dem skulle hon förmodligen få sitta med i alla fall. Liksom.
Ja, det beror på om man delar upp det. Hon skulle ju vara barnledig varannan vecka.
Ja, precis.
I alla fall.
Och det var det, alltså, för att så hålla koll på saker och så här, det skulle hon ju ändå göra, tror jag.
Fast kanske inte hans familjs födelsedagar.
Nej, precis. Nej, men sen tror jag också att det där är... Delar man på sig, då får man... Sen tänkte jag så här. Delar man på sig, då släpper man de där sakerna de veckorna man inte har barnen. Alltså inte helt och hållet. Nej. Men ganska mycket av det tänker man, just det, det där behöver inte jag göra nu.
Mm.
Det är faktiskt hans... Det blir tydligare, för att då måste han ta hand om de där sakerna och göra de där sakerna.
Mm.
Så att absolut, jag skulle svara ja. Man får verkligen mer energi. Men däremot så tror jag inte... Jag vet inte om man får så mycket mer tid att vara med barnen. Liksom. De veckorna man har barnen, så är det klart att då är man uteslutande med barnen. Mm. Men man har ju väldigt mycket att göra också. Det är liksom väldigt mycket om runt omkring att ha barn som man får hela ansvaret för då.
Mm.
Så det är inte det att, oh, gud, nu kan vi leka och ha roligt.
Så har ju nästan hela ansvaret ändå.
Absolut, jag vet.
Plus honom.
Precis, jag vet. Men jag vet, och det kommer att bli skillnad. Mm. Men, eller, det där är ju ingen skillnad. Hon kommer att ha samma ansvar när hon har barnen. Fast hon slipper
jag honom. Skulle säga att det kommer att bli lättare för henne.
Ja, det tror jag också.
Hon är inne på det själv. Hon säger så här, att när han är borta på sina helger och med sin hobby, så är en välsignelse för livet är så mycket lättare när han inte är hemma. Där händer så jävla mycket, skulle jag vilja säga. Ja,
precis.
Det som är jobbigt, eller det som gör att det är jobbigare när han är hemma, det blir hon helt kvitt. Det är lite svårt att sätta fingret på det, för det är som kilobytes, alltså lever man i en relation man inte trivs med, så blir det kilobyte fri, liksom blir fritt i hjärnan, bara av att inte behöva räkna in och tänka in den andra personen hela tiden, skulle jag vilja säga.
Exakt, jag tror också att det är så här, att de där sakerna, allt det man gör, blir... De blir lättare att göra. De känns inte lika tunga.
När man inte är ihop, ja.
Nej, exakt.
För man är inte förbannad samtidigt. För nu är det min disk där jag kör den.
Ja. Så att du blir inte irriterad över att någon annan kunde ha gjort det. Du måste göra det, och då är det roligare. På ett
och jag säger ett solklart ja på att man får tillbaka energin. Man får mycket mer energi. Här kommer dock en sak jag skulle vilja säga. För jag tycker att det också är vissa saker här nu som är självpåtagna. Som väldigt många kvinnor gör. Varför håller hon ordning på hans familjs och syskonbarns födelsedagar för? Man har ett svar i att ja, men annars blir de ledsna och så vidare.
Det är hans ansvar ändå.
Ja, han får väl fastställa in någon kalender eller någonting. Man måste också, det är ingenting som händer om man själv inte slutar. Det ligger en oändlig kraft i att man själv avstår från att göra de här sakerna. Det är först då det finns en möjlighet. Om du låter bli att tvätta, då kommer han förr eller senare och undra varför han inte har några rena kläder. Då får han ett problem. Det här är osynligt för honom nu i nuläget. Ja. Det vill jag säga till alla. När man gör saker och klagar över att man gör dem, ja, ibland är det befogat, för annars kommer barnen emellan. Men man måste också sluta göra. Man kan inte fortsätta göra och klaga. Liksom.
Nej, exakt. Antingen får man fortsätta göra och vara nöjd med det, eller så får man sluta.
Ja, och då kommer det att bli, jag vet att det är svårare än så, för då kommer han kanske inte att göra det, och så hamnar man i elände. Men det synliggör åtminstone någonting, och ibland kan det starta en diskussion. Jag vill att ni alla går in på vivilla.se och läser min artikel som handlar om konsten att delegera hushållsarbete. Den är mycket viktig, för den fungerar.
Ja, bra.
Sen vill jag säga, vad var det mer jag ville säga? Jo, att i ett eventuellt nästa förhållande så får hon akta sig för att trilla in i det här. Grundfelet många gör som leder till separation, det är att man väljer en man som inte är jämlik. De ska egentligen förhålla sig för sig själv, om man inte är en kvinna som tycker om att ta hand om en man som ett tredje eller fjärde barn.
Ja.
Så att det är ett första urvalskriterium. Eller så låter man bara bli och flytta ihop med någon.
Det tror jag också är en bra grej.
Det är mycket bra. Då slipper man jättemycket av det här.
Precis. Ja, precis. Exakt. Det där är så konstigt.
Säger du tänker?
Nej, men jag tänkte häromdagen så här på att om man... Du och jag... Eller idag frågade du mig hur det var att vara här ute själv på landet. När du var inne i stan och jag var här själv. Och då liksom... Ja, men jag tycker det är roligare när du är här. Sa jag då. Och det är sant. Jag tycker det är jätteskönt att vara själv. Jag tycker livet är härligt. Och på något sätt så utgår jag ifrån att jag är själv.
I grund och botten,
Utgår alltid från att jag är själv. Och att du är min tillvaros guldkant.
Det är vackert.
Det blir liksom... Det är roligare. Men i grunden är jag själv. Och då tänkte jag så här... Kan man i ett förhållande där man har barn och allt det där se det på samma sätt? Det är ju naturligtvis väldigt svårt.
Ja, det är jättesvårt.
Men jag tror, när jag tänkte på det så här, om man kunde se liksom den här familjen man har som ett arbete, som en arbetsplats, det låter tråkigt men ändå, där det finns en massa uppgifter som någon måste göra. Och de där uppgifterna ska fördelas på ett sätt så att de blir... Kalla det för jämlika eller rättvisa eller vad fan du vill. Men liksom så att vi är överens. De här vuxna människorna är överens om att så här ska arbetsuppgifterna fördelas. Och de ska göras. Och då vet man det och har klart för sig och hinner med det och ser till att det där funkar. Då blir ju liksom förhållandet någonting som ligger utanför det där arbetet. Och då skulle det kunna vara guldkant. Jag vet att det här är fullständigt vansinnigt, att det är skitsvårt att uppnå. Men det finns ändå ett mindset där man liksom ser saker på rätt sätt. Och jag tror att uppdelningen i en familj den är så viktig så att det inte är klokt.
Den är jätteviktig.
Ja. Därför att Säga vad man vill om det. På ett sätt så kan man säga att det var mycket lättare när männen var på arbetet och kvinnorna tog hand om barnen. Mm. För då fanns det en tydlig uppdelning.
Mm. Och men hon hade något för det, för hon fick pengar.
Ja,
så
absolut. Mm. Visst, ja, eller liksom så här. Men vi är inte där nu. Vi lever i en annan värld. Vi lever i en annan tid där det upplägget är borta. Mm. Och då måste vi förändra det andra också. Liksom.
Ja. Nej, men det är skitviktigt. Jag fick ju stort tack häromdagen för våra goda vänner. Jag hade sagt, för dem, som alla så pratade de väldigt mycket om hushållsarbete. Jag sa, men nu tar han disken. Liksom, jag frågade, varför gör de inte så? Att nu tar han disken alltid. För det är det som är det viktiga. Alltid ska man ha det, så att man aldrig behöver prata om det. Hon ska inte ha sysslan och sen delegera den och be om hjälp. Det funkar inte. Han ska alltid ha den. Och nu har han tagit, och hon har alltid städningen. Nu när han har tagit över disken, så har ju hon slutat se disken. Ja. Så också om det står någon grej framme, så är det inte ett bekymmer för henne. Nej. Den har flyttat in i hans system.
Ja,
han klagar lite på hur... Ja, du kan bara klaga. Jag tar emot klagomålen glatt. Nej, men det är verkligen ett råd. Dela upp sysslor, så slipper ni prata om dem.
Du säger att det står disk där som...
Ja, det är ju din.
Är det?
Ja, det tror jag.
Okej. Okay. Jättekonstigt, jag har inte varit här. Men,
okej, det kanske är min. Men när jag är här så sköter jag ju disken själv.
Ja, precis. Nej, men det där är, och det är så löjligt, därför att det är så otroligt enkelt egentligen. Det är så fruktansvärt enkelt.
Nej, både ja och nej. För könsrollerna talar emot det här.
Jo, jag vet. Men det är nummer ett. Bort med det. Liksom. Skit
bort
det.
Med det?
Nej, men bort med könsrollerna och det som har sagt att vi ska vara på ett visst sätt. Jag bara säger så här, det är ju jätterätt, som du pratar om våra bekanta, där du sa så här, men dela upp det på det sättet. Ja, just det. Och så delade de upp det och det blev väldigt, det gick ju blixtsnabbt.
Mm.
Och jag tror att det är så för alla egentligen. Kan man bara komma överens? Det är väl där det stora problemet ligger. Nej, jag har ingen lust att ta hand om det där.
Precis. Det är det som är, då är vi återigen i jämlikheten, att en del tar sig rätten och säger att ja, det här har väl inte jag med att göra, liksom.
Men då är man ju, då vet man ju det,
skulle
och
jag
kan
vilja,
ju sticka på en gång.
Precis, liksom. Och egentligen så är det så.
Ja.
Att det är ett, man tror att ja, men det här är väl lite charmigt, men det här är ett jättestort problem när belastningen blir för stort och hon också vill ha ett arbete som utnyttjar hennes kapacitet och sen ska hon dubbelarbeta. Ja, jag ska inte öppna på den här asken, för det gör mig så förbannad varje gång.
Nej, men när du öppnat asken skulle jag vilja säga så här, att det är väl inget, så är det ju. Två personer i hushållet arbetar. Det är ju inte för att det är roligt. Eller för att liksom så här, varken män eller kvinnor arbetar för att liksom...
Ja. Jo, det kan väl vara roligt.
Jo,
det
absolut.
Man vill.
Men många gånger så behöver man ju det. Man måste för att försörja familjen.
Ja.
Och så som det ser ut idag så finns det ju heller inga garantier, utan båda måste försörja sig själva och se till att de får en pension.
Ja, men det händer ju inte. Nu ska vi inte gå in här. För
nej,
att det här blir... Du pratar som att du inte vet att det finns en jämlikhet.
Jo, ja. Men jag vet det.
Och hon
men jag
får
säga
ingen pension.
Nej, men jag bara, det är liksom... Det är ju att förneka verkligheten. Det är ju så det ser ut idag. Det måste man ju vara medveten om. Både män och kvinnor måste vara medvetna om. Det är så här det ser ut idag. Så här är samhället byggt i Sverige. Då måste vi ta ansvar för våra liv och vår försörjning.
Mm.
Ja.
Nu säger jag ingenting.
Nej, okej.
Jag håller med dig. Jag är glad när jag håller med dig.
Bra. Tack. Då har vi löst det här helt enkelt.
Ja.
Mm, bra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Jag hörde av en intervju med en före detta prostituerad.
Ja.
Som säger att den vanligaste frågan när män kommer, han arbetar också med frågan liksom utöver, hon är före detta prostituerad. Den vanligaste frågan när en man kommer till en prostituerad, vet du vad den är?
Som mannen ställer?
Ja.
Nej.
Hur mycket våld får jag använda?
Ja, just det, ja.
Vad säger det oss?
Ja, får jag lägga till en sak där? För jag läste också om att ungdomar idag... alltså mycket tjejer som kommer till ungdomsmottagningen och berättar att de, det sexet som ungdomar ägnar sig åt alltid ska vara väldigt hårt.
Ja, precis. Många får skador och har ont och så vidare.
Ja.
Troligen då för att männen eller pojkarna tror att det här är sättet att ha sex på.
Ja.
Och hon tror också det. Och sen så får hon besvär.
Precis. Alltså, det kanske är två helt olika saker. Men att det där med liksom hårt sex känns ju som någonting som man har...
Fast jag sa inte hårt
sex,
utan jag sa våld.
Jag vet. Men, och det kan hänga ihop. Men sen tror jag också att det finns också... Jag undrar om inte det här med män som går till prostituerade, det finns en maktdel i det. En kontrolldel i att överhuvudtaget gå till prostituerade. Att liksom bestämma, nu kommer jag betala dig för det här som ingen annan vill ge mig. Eller som jag inte får på rätt sätt. Och att liksom, bestämma över sexet och betala för sexet. Det finns makt bakom det. Och i det så finns säkert våld också.
Ja, uppenbarligen så finns ju en lust att använda våld.
Ja.
Och det är ju inte så att det är... Liksom den vanliga besökaren är ju en familjefar.
Ja.
Jag tänker så här, att... Det säger ju att väldigt många män som inte tillämpar det här hemma. För att det funkar ju inte.
Nej.
En kvinna vill inte... Liksom ens partner vill inte vara med om det här. Det vill säga, han har... lust, för han kanske aldrig ens visar den här sidan för henne, för han vet att det här är inte gångbart, jag framstår som en idiot om jag vill liksom göra illa henne, och att visa att man tänder på det, jag antar att man helt enkelt tänder på den grejen, för det sa också den här prostituerade, att de går till prostituerade för att få ligga på det sätt som de vill ligga, de vill ha sex på det sätt som de vill ha sex. Och då tänker jag bara att vilken liksom, Jag blir ändå lite förvånad att det är det som så många män vill.
Ja.
Vad kommer detta ifrån? Vad står detta för?
Jag tror att det är makt och att kontrollera. Och det kanske också finns någon slags önskan, vilja att...
Att vara man.
Att vara man, det är ju inte att vara man. Men att, liksom,
nej, men att vara ursprunglig.
För det låter också som att man upplever sig vara ett underläge om man vill straffa eller liksom hämnas på något sätt.
Det är typ män som hatar kvinnor. Det är detta egentligen.
Ja,
eller så är det något annat som jag inte begriper.
Jag vet inte heller, men det låter ju på något sätt. Om man vill... använda våld mot en kvinna i en sexualakt, så måste man ju vara förbannad på någonting.
Ja, eller så är det ett tändningsmönster. Det är det jag är lite nyfiken på. Detta
absolut.
Ska jag rota. Jag säger inte jo absolut, för jag tror inte att du förstod vad jag menade. Att vissa tänder på att se bilder på gummigrejer. Någon tänder på att vara våldsam. Alltså att det sexet är, att det egentligen bara, det är inte det att de vill någon illa. Det skulle ju kunna vara så också. Men jag får rota.
Det jag tänkte säga var så här. Att jag tror att dessa aggressioner och sex kan ju sitta ihop. Att det finns en liksom stark känsla. Någonting som gränsar till våld. Som folk går igång på. Liksom.
Ja, det är det jag menar. Som man går igång
precis.
På.
Och att det är aggressioner. Att det är liksom hetta och ilska och... passion ligger nära varandra.
Jag tycker bara så att det är så läskigt att kanske då de här snälla männen hemma är någon helt annan. Det förvånar mig inte en sekund. Men det är jobbigt att tänka på.
Ja.
Här kommer en annan sak som ansluter till det här. som säkert du också läste, att kvinnor som ökar sin lön och tjänar mer blir oftare slagna än andra i hemmet.
Ja, det har jag också. Ja, precis.
Och det är egentligen säkerligen enbart för detta att det hotar liksom den rådande ordningen, ja, där männen inte står ut om de inte kan känna sig överst, så att säga.
Ja.
Då måste de trycka ner henne med våld för att visa sin...
Precis, och där, det undrar jag också hur det ser ut. Om det nu är så att män, den vanligaste frågan är om de får använda våld. Men att, om det har förändrats över tid, förstår du? För att förr så var... Män kan ju uppleva sig idag som nedtryckta.
Ja.
Och liksom hamnat i underläge gentemot kvinnor, och då blir ju det i äktenskapen och i förhållanden, här har männen varit tvungna att säga förlåt och jag ska göra, alltså bli snälla helt enkelt, att de har inte den uppfostran, de är inte uppfostrade på det sättet, så att det blir en jättekonflikt, en motsättning i dem, att liksom hur fan ska jag göra det här, och då går man till prostituerade istället och får utlopp för det som man då har på ett sjukt sätt lärt sig.
Alltså om jag vore man så skulle ju jag driver ju kvinnofrågor och brinner för dem. Men om jag vore man så skulle jag ju absolut se jättestora problem i mansrollen.
Ja,
och precis. Ta i tur med den saken. Jag fattar inte att män inte gör det.
Nej.
Att de inte talar om det och problematiserar. Ungefär som kvinnor som kanske då... Alltså man hamnar i motsatta roller. Men männens roll som de kanske känner sig påtvingade eller lever ut på ett sjukt sätt. Eller de slår kvinnor... Hallå, finns det ingenting att prata om här liksom?
Nej, precis. Då ska jag berätta en hemlighet för dig.
Ja, gör det så får ni andra också
precis
höra.
Precis före sommaren så var jag i riksdagshuset och pratade med två politiker om just sådana här frågor. För jag tyckte det var så jävla intressant. Jag ville komma åt det där på något sätt. Och det kan finnas en fortsättning på det. Vi får se nu när sommaren är över.
Vad då för typ av fortsättning?
Nej, därför att vi har ju en bekant som är politiker, som är riksdagspolitiker.
Ja, just det. Ja,
och jag träffade honom en gång och han sa, vad skulle du vara intresserad av frågor? Då sa jag så här, det är jag...
Men varför har du inte berättat?
Nej, men jag ville komma lite längre, Bené. Men nu när det var på det så tänkte jag, ska jag berätta det? Och då pratade jag med honom och sa att det jag skulle kunna brinna för, det är ju sånt som vi tar upp i våran podd.
Ja.
Och det som slår mig så hårt, det är att vi i våran podd, eftersom Marit driver mycket feminism, så blir liksom det en viktig sak i våran podd. Och vi har jättemånga övervägande delen kvinnliga lyssnare. Och jag tycker det är så synd att det inte finns liksom män som talar om... Det är inte feminismen, men de viktiga frågorna. För att det handlar liksom om... Det är inte kvinnor egentligen som ska driva det där. Det är männen som ska lära sig att förstå hur... Att det faktiskt är vårt fel. Att det är männen som ser till att det blir på det här sättet. Och då måste vi ta itu med det. Det kan jag tycka är en viktig politisk fråga som man kan ägna sig åt.
Jättebra.
Så då var jag uppe och träffade dels honom då, och sen en person till som är uppenbarligen involverad i den typen av frågor.
Mm.
Och det var intressant.
Vad roligt. Jag ska rösta på ditt parti.
Ja, det får vi se. Nej, men nu är det ju liksom, nu är allting tillbaka, så får se om det, jag har lite, får lite propåer på olika så här, seminarier och,
men just do it. Det är ju jättebra. Det är underbart.
Ja. Ja, nej, och jag tycker att någonting måste man ju göra. Nu har jag väldigt mycket annat att göra. Jag är inte politiker, men finns det någon möjlighet att man kan göra någonting om man inte så bara sitter och sitter i en jävla grupp och prata om det? Någonting måste man göra.
Mm. Jättebra.
Mm.
Du, då tar vi ett lyssnarbrev då.
Ja.
Mm. Jag har lyssnat på i princip alla era avsnitt sedan i våras, då jag länge mått dåligt i min relation, sedan nästan 10 år tillbaka. Det gav mig modet att separera i våras, men sen föll vi tillbaka och jag har bott i hans nya hem med barnen över sommaren. Efter några veckor var vi tillbaka i gamla spår och nu har jag flyttat tillbaka till vårt hus. Han bor kvar i sitt nya hem. Vi är alltså gifta och har småbarn. Min fråga. Trots att jag vet att relationen är giftig för mig, är jag rädd att han ska lyckas övertala mig att gå tillbaka. Det har förekommit olika former av psykisk misshandel och även missbruksproblematik, och jag vet att jag måste lämna för gott. Har ni tips på hur jag kan tänka för att inte ramla tillbaka? Jag har tänkt att gå i egen terapi för att laga allt som gått sönder i mig de senaste åren och även börjat öppna upp mig för min familj och nära vänner om hur det egentligen varit i vårt förhållande. Något jag aldrig vågat tidigare då jag har skyddat honom och kanske inte själv velat se sanningen. Tack för en underbar podd. Jag älskar varje avsnitt och ni har verkligen hjälpt mig i mitt beslut.
Mm. Ja, jag fattar precis. Det där... jag tycker absolut, egen terapi är jättebra, jätteviktigt.
Ja, gör det, ja. Gör verkligen
för
det.
För att det är ju lite grann ett beteende man hamnar i när man inte kan säga nej, när man man vet att det är farligt när man går tillbaka eller dåligt för när man gör det i alla fall. Och det där kan man bli väldigt, få mycket hjälp av egen terapi. Sen, ja, vad säger du?
Nej, men jag tänker också att just, jag har tänkt mer och mer på den här delen där någon försöker övertala någon annan. Liksom. Om hon då lämnar så kanske det kommer till någon slags övertalning att jag kommer att ändra mig, jag älskar dig ju, vi som har barn, ska du verkligen förstöra allt och så vidare. Och om man då inte... Det kan vara svårt att stå emot, så att säga, för man upplever inte att man har några argument. Och om man då har en försvagad känsla, så att säga, för att man har slutat lyssna på sig själv, så blir det lätt att man faller till föga. Men ja, gå i egen terapi, absolut. Och jättebra också det här att ha börjat öppna upp för familj och vänner.
Ja, absolut.
För det där är ju vanligt, ja. Att om man har det dåligt och folk utanför säger, men varför är du med honom? Ja, då måste man liksom försvara varför man är med honom, och så säger man inte som det är.
Nej, eller så tycker man att det är jobbigt att höra de sakerna, för man vet att de egentligen har rätt. Så man,
precis, men man är inte redo att lämna, och då måste man försköna för att det inte blir en kuf. Så öppna upp för allt det där, för när du hör dig säga de sakerna så kommer det också att bli verkligare för dig, och du får liksom en reaktion ifrån omvärlden som blir relevant. Mm. Sen skulle jag vilja dra till med mitt gamla favoritordspråk, som inte är särskilt hållbart, men ändå en möjlighet. Move your ass and your mind will follow. Ja. Det vill säga, känn inte efter så mycket när du nu har lämnat honom. Känn inte efter när han kommer med sina grejer. Stanna kvar. Stanna kvar i det du är i. Överväg inte. Bort med de tankarna. Mm. Bestäm dig en gång för alla. Du tar hem initiativet till dig själv. Han har inget initiativ längre över dig. Du är där du är för du har bestämt så. Lyssna inte på det där. Mm. Och ditt mående och ditt sinne kommer att komma ikapp på något vis. För det är det som är ute och far nu.
Precis. Jag tror också... Det där är helt rätt. Men jag tror också att i sådana här fall, om man känner så här, jag har försökt det här och jag fixar inte det riktigt. Jag blir för lätt ledd, eller jag går in i det utan att jag ens tänker på det. Man vet ju inte exakt hur det går till där med att hålla tillbaka. Men jag tror att man i vissa fall så måste man göra en liksom... vad heter det, clean cut. Du måste bryta på ett sätt som du själv egentligen inte riktigt står för. Mm. Och det kan antingen vara, nu har de ju barn så att de måste hålla någon slags kommunikation. Men att säga så här, du vet vad, från och med nu så smsar vi bara. För att det är alltid lättare att liksom känslomässigt stå emot, och man kan liksom, lägga undan det. Man behöver inte lyssna och svara på en gång och så vidare.
Precis.
Och ibland kan det till och med säga, vet du vad, vi hör av varandra på vissa tider, eller vi pratar bara om de här sakerna. Så att man liksom gör klart att man inte öppnar upp för de fällorna, de områdena eller de situationerna där man har lätt att gå tillbaka in i det. Det känns fånigt, och man är kanske inte den personen som brukar göra så, men det kan vara väldigt nyttigt att göra det, att man säger så här, nej, vet du vad, nu ska inte vi höras på en vecka om det inte handlar om barnen, ingenting annat, bara om det är frågor som rör barnen, eller två månader eller vad det nu är liksom.
Makten kring det som gäller ditt liv, det är 100% din makt.
Ja.
Och sen när det gäller barnen, då får man dela. Men det som gäller ditt liv, så ska du återföra tills du känner att du har 100% makt över ditt liv. En sak som också kan hjälpa om man har svag självkänsla är också att öka tiden som du ägnar dig åt saker som du själv tycker om. Det vill säga, du investerar lite i dig själv i tid. Jag tycker om att gå och bada. Gå och bada och tänk att det här är någonting. Du utökar stunderna som du gör för din egen skull. Det blir lite grann att öka ditt eget värde för din egen skull. Det kan också stärka en liksom, att få fatt på vem är jag som person. Och börja lyssna lite mer på det.
Mm.
Och absolut, sök upp terapi. Ja. Omedelbums. Det är en jättebra idé du har.
Ja, har man den möjligheten så ta den, absolut. Den är värdefull nästan oavsett vad som händer. Så kommer du att upptäcka att det kanske inte bara är just den här sista tiden du behöver prata om, utan det kanske finns ett mönster hos dig som gör att du hamnar i det här.
Så att du garderar dig framåt också. Precis, ja.
Och när du går där, tro inte att det ska bekräfta liksom det du, så här, du måste vara beredd att bekänna dina stora, stora brister.
I terapin?
Ja, det är inte så att den kommer att ge honom rätt eller liksom, eller ge dig rätt gentemot honom, utan du kommer nog att vara tvungen att erkänna en massa saker hos dig själv.
Du menar när man går ensam i terapi, ja. så får man inte alltid höra det man vill. Man får höra lite mer, ja. Nej. Men det kan ju aldrig bli så att de kommer att säga att nej, han hade rätt. Så kommer
nej, förlåt, jag sa fel. Jag menar, det är bara det att man, jag tror att man, när man går i terapi, många tänker så här, ja, då ska jag bli stärkt och så ska någon säga att jag hade rätt i det här, han var dum och jag var bra.
Mm.
Men det kanske inte är det handlar om i en riktigt bra terapi.
Nej, för de kommer att fokusera på varför hamnade du i det här. Precis, för att du inte ska göra det igen och så vidare. Och det är ju jättenyttigt.
Ja.
Så gå dit och bara vara öppen, helt enkelt. För det kommer att bli bättre än innan.
Ja, och lycka till.
Ja, verkligen. Sista ordet, Magnus, går till dig.
Ja, och det handlar om döden.
Ja, naturligtvis.
Ja.
Ja.
Nej, men det är en ganska nära bekant till mig, avled i helgen. En kille som jag spelade med för länge sedan, en gitarrist. Som jag har inte träffat honom jättemycket, men det tar verkligen. Det kändes verkligen. Och på det då så följde vi var ju ett band och ett gäng som umgicks, kan man säga. Så det var liksom en grupp som har splittrats
förut,
och det här var ju ganska länge sedan. Men vi har träffats några gånger och så man har fortfarande kontakt lite grann. Och då var det en där som sa mail eller messade mig och sa, så ska vi inte gå till, han hängde på en speciell restaurang i stan, så ska vi inte gå dit och hedra honom, vi går dit och tar några öl liksom. Absolut, så det är klart vi ska göra det. Och så skickade han runt och meddelade till den här gruppen, varpå någon sa liksom sen, varför det? Man, så gör man väl inte, man skriver väl en, vad heter det, obituary, en minne, alltså det skriver man väl tidningen, eller går upp och kondolerar familjen så här. Och då tänkte jag liksom så här, det som slog mig var så här, ja, det finns inget sätt. Man kan göra på vilket sätt man vill. För jag kände själv så här, det är ju lite, så här, det är lite, vad heter det? Nej, men att gå och sitta där och vara så här, minnas och så, det är lite fånigt på något sätt. Men sen, nej, jag vill det. För jag tycker att det där är mitt sätt att känna min sorg, att uttrycka min sorg. Sen om det är inte en uppvisning, utan det är bara så här, jag skulle vilja vara där med mina vänner och gråta lite grann, eller bara tänka och prata om det, eller inte prata om det och bli full, men vara där, göra någonting i alla fall. Och att det man gör i de här situationerna, det måste vara personligt. Du måste kunna välja själv. Det finns inget, du ska göra si eller du ska göra så. Du ska gråta på begravning. Du måste liksom välja själv. Du måste hitta ditt eget uttryck och din egen process.
Och du tänker även i andra sammanhang än en begravning,
ja,
menar du?
Precis. Ja, att man liksom, vi får inte fastna i de där. Jag tror att vi är lite rädda för att, ja, men hur beter man sig då? Ska man skicka en blomma eller så här? Gör vad fan du vill.
Mm.
För att man måste kunna vara personlig i det. Jag tycker den som inte vill gå dit på restaurangen och sitta och gråta ihop, det är lika bra det liksom.
Ja.
Du gör på ditt sätt.
Ja.
Hitta ditt eget sätt att, för det är ändå, det är liksom, det är ju känslor som man ska visa eller få ur sig på något sätt. Och jag vet att då när jag fick reda på det, tänkte jag måste gå och ta en whisky för honom liksom. Men det gjorde jag inte det. Jag tänkte, jag ångrar det nu. Såklart du skulle göra det.
Ja.
För jag kände för det liksom. Ja. Så här, det är hedra honom och minnas honom.
Mm.
Det är viktigt. Det är ju inte så mycket.
Man är rädd för att det ska bli opassande.
Ja, precis. Mm. Eller att det ska vara fel. Så gör man väl inte. Gör vad fan du vill.
Ja.
Det är liksom, därför att jag tror så här. Det är inte, när jag gör de här sakerna, det är mitt sätt att behandla den här sorgen, att bearbeta det och liksom känna den fullt ut och liksom gräva i den och få ur mig det och bli en friskare människa på andra sidan, eller en renare människa, och känna att jag är klar med det. Liksom.
Mm.
Och som sagt, jag vill bara säga, mitt råd är så här, var dig själv i det. Känn efter vad du vill göra och gör det.
Mm.
Lyssna inte på vad andra säger.
Nej. Och jag tänker också att om du är en som står utanför en sorg eller en separation eller någonting, våga också fråga. För där finns det också så, man är så rädd att trampa fel liksom.
Ja.
Och man vågar nästan inte fråga hur känns det, för man tänker att hon kanske inte vill känna något just nu och sådär. Mm. lika bra att vara ärlig och gå på sin magkänsla, ja, liksom, precis, även där.
Ja.
Försöka ta bort allt som kan bli fel.
Ja.
För att det kan också bli fel att man inte vågar visa att man bryr sig.
Ja, och jag tror också att man i det där, det tycker jag att man måste fråga på rätt sätt på något sätt också. Att antingen fråga, vill du prata om det eller hur känns det?
Fast det jag tycker blir jättefel när du säger att man måste fråga på rätt
sätt. Nej, men jag menar inte så. Men att man
det är ju det man är rädd för, att man ska
fråga på fel sätt. Förvänta dig inte att den här personen absolut kommer att svara som du förväntar dig. Förstår du?
Nej, men jag tänker så här, man frågar och sen får man se om man får ett svar.
Ja, exakt.
Mm.
Ja.
Och så får man låta bli att ta det personligt om man inte får
det. Ja, men
det är just rädslan att det ska bli fel som ju hindrar folk från att ens visa medmänsklighet.
Ja. Jag menar så här, fråga på vilket sätt du vill, men förvänta dig inte liksom ett speciellt svar. Att den ska öppna sig eller ska göra det ena eller det andra. Den kan liksom antingen öppna sig eller säga jag vill inte prata om det eller dra åt helvete också.
Mm. Det kommer jag att säga när du frågar mig nästa gång hur jag mår.
Dra åt helvete?
Ja. Det kändes kärnfullt.
Ja. Hur mår du?
Dra åt helvete. Det kan vara skönt att säga så ibland också.
Ja, absolut.
När man är på det humöret.
Det ska man säga oftare, tror jag.
Ja.
Ja.
Men ja, det här var spännande, Magnus, tycker jag.
Ja, det är verkligen avsnitt 209.
Ja, och kära lyssnare. Tack för att ni skriver och tack för att ni lyssnar. Det är fantastiskt. Vi är jätteglada för det.
Ja.
Och att vi hjälper folk. Det, alltså om någon kan tänka att vi har gjort någon nytta, då är jag så glad.
Ja,
då är jag så glad. Och ni gör nytta för varann när ni skriver in. Det ska man inte glömma.
Oh,
för alla är vi liksom som en snurr av grejer. Och vi hakar alltid i varandras känslor.
Ja.
Man känner alltid igen någonting.
Precis.
Man är del av alltihop.
Ja, och man kanske kan få liksom, aha, det där det tänkte jag inte på, men så är det ju.
Precis.
Om det någon annan säger.
Ja.
Precis. Och sen så om jag nu inte får en kristall.
Ja.
Det vet man ju inte, men då kan man i alla fall titta på Svenska Fall på Via Free eller Via Play, så får man se de här fantastiska avsnitten som var nominerade då eller fick ett pris. Det får vi se.
Ja.
Men det kan jag rekommendera. Det är spännande.
Det är bra. Vi önskar dig lycka till.
Ja.
Och sen så hörs vi igen om en vecka, kära lyssnare. Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden, en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.